så ville han ha sex, och jag sa nej, men han lyssnade inte.
18-åriga Linda har gått på träffar med läkaren Aaron, samma läkare som behandlade henne på Raseborgs sjukhus efter att hon försökt ta sitt liv.
Han kunde säga typ så att nu lunchar jag med din psykiater typ, eller med din neurolog.
Linda får veta att Aaron läser hennes patientjournal utan lov.
Det var något jag reagerade på ifrån en text av gynekologen. Kände du någonsin att jag typ sexuellt tvingade dig till något?
Men ändå går Linda med på nya träffar.
Så tänkte jag liksom att nej, men det är bara bra för mig själv om jag nu träffar honom igen. Och jag får en bättre liksom bild av honom.
Det här är finlandssvenska krimpodden Tinderläkaren. Av mig, Anvi Gardberg. Del 2. Läkaren gör dataintrång.
Jag har ett jourrum här som är som mitt egna. Kan smita in bakvägen. Busigt ju.
Den 16 januari 2020 vaknar 18-åriga Linda mitt i natten. Hon ska på träff med läkaren Aaron som är omkring 10 år äldre. Han har bett henne komma till Raseborgs sjukhus där han arbetar på HUS-akuten.
Kan öppna vid HVC-ingången. Finns ingen här.
Han ville träffas, men han hade ändå liksom nattskift. Han var ju i tjänst, men han ville liksom ändå träffas. Och så har de sådär showroom liksom inne på sjukhuset också.
Linda kör till Ekenäs. Parkeringsplatsen vid sjukhuset är öde.
Han sa liksom vart jag skulle komma, och så öppnade han dörren.
Linda kommer till fel ingång. Aaron leder henne längs källargångar förbi likrummet.
För vi ska typ undvika personal och så. Han vill inte bli sedd med mig. Jag tog bilden på Snap liksom. Och så där tiden syns liksom 03:57. En nattur. Sjukhus. Trappor. Och sen ser man honom i sjukhuskläder. Lökar. Såna rockor.
Linda tar bilder i smyg när hon följer Aaron ner för en trappa. Hans svarta hår är kortklippt i nacken. Vänster hand håller i ledstången. Gröna byxor och vita strumpor. Svarta sandaler mot stenplattor på golvet.
Liksom att vi hade då HVC-ingången ovan oss. Så att vi kom dit liksom, och sen till hans ställa showrummet.
När Aaron ber Linda vänta i showrummet, då spelar hon in en video.
Jag är nu i hans rum och väntar att han ska bli klar med sin patient. Han hade en sån här showtelefon som alltid ibland ringde, och då får han. Så kom han tillbaka och berättade lite om liksom patient och vad som hade hänt. Det var också lite sådär chockerande för mig typ, sådär, för att jag han kunde vara så lugn om liksom någon hjärtstopp och sådär. Så jag blev helt chockad liksom. Men han var helt chill.
Aaron vill inte att Linda tar bilder på honom. Men hon gör det ändå i smyg. Ända sedan barn har hon vant sig vid att dokumentera det hon gör. Och nu som 18-åring sparar hon memories i Snapchat.
Att jag tar liksom typ bilder på allting för att kunna gå tillbaka och liksom komma ihåg. Så jag har ju väldigt mycket. Men också när jag fattar ju själv också någonstans att det här är ju väldigt off ändå på många sätt. Så ifall det skulle någon behövas, så det stör ju liksom inte att det finns någonstans i något moln.
Träffen på sjukhuset slutar på samma sätt som Lucia-kvällen.
När vi träffades så ville han ha sex och jag sa nej och försökte liksom ta mig ifrån på flera sätt och stoppa honom, men han lyssnade inte utan bara fortsatte liksom.
Det är efternatt när Linda kör hemåt. Efteråt funderar hon på vad som har hänt. Var det våldtäkt?
Jag visste liksom inte helt säkert vart liksom gränsen går. Och sen såg ju lagen ut också annorlunda. Eller så annorlunda ut då. Så jag visste inte ens om det kan ses som något fel.
Liksom, blev en liten sån...
Lindas vänner vet att hon har träffat Aaron, men inte vad som hänt. Helena märker att Linda funderar över träffarna med Aaron och vad det riktigt innebär.
Vi var till någon butik någonstans och så här. Och jag kommer ihåg att vi diskuterade det där att månne det skulle bli liksom så bra att hon funderade på att ska hon berätta åt sin mamma om hon liksom så här att man märkte att hon hade till lika nog det här hoppet att om det här skulle faktiskt kunna bli någonting, ja. Att vi hade också såna diskussioner och hon frågade ofta att skulle det kunna bli bra och skulle om det här och det här ändrar att, och att han kunde säga saker som fick henne liksom att hoppas lite, att han höll henne som lite på sånt passligt avstånd att hon hela tiden såg lite att det kan finnas en framtid.
Så jag visste inte riktigt hur jag ska tänka om honom. På något sätt var jag ändå så där att det skulle vara lättare om vi skulle ha någon typ av relation för att då skulle allt make more sense typ. På något sätt. Men det var lite konstigt typ. Jag vet inte hur jag ska liksom skriva det typ.
Hej, vill du ses igen?
Aaron vill träffa Linda igen. Han föreslår nya träffar i smyg på sjukhuset nattetid. Men han vill inte träffa henne på stan.
Men sen tänkte jag ändå sådär att det är säkert något fel på mig för att han inte vill att någon ska säga mig med honom. Sen visste jag inte liksom om det för att han känns för att jag är yngre. Eller om jag är bara liksom ful, typ. Att jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till det. Eller varför han aldrig ville liksom träffa mig någonstans liksom på stan.
I april träffar Linda Aaron igen på jourrummet på sjukhuset mitt i natten. Och han vill åter ha sex.
Ja, alltså det här mönstret upprepar ju sig liksom många gånger. Det är liksom väldigt tydligt med att jag inte vill eller skrev till honom innan och så här. Men ju mer jag liksom vägrar ju liksom argare blev han. Och jag lärde mig då ganska snabbt liksom att ju mer jag fightar emot ju värre blir det liksom.
På vilket sätt blev det värre?
Som svar på liksom min vägran så gjorde han andra saker som var på något sätt ännu jobbigare liksom. Vi har försökt ju fortfarande sådär kanske bevisa för mig själv att han kanske ändå tycker om mig. Att vi kan bara prata liksom och sen kan jag gå. Sen blev det liksom aldrig så. Utan då blev han bara.
Han blev arg om du bara ville prata?
Ja, han tyckte liksom att det var onödigt att jag kom. Det kändes liksom inte som att jag har något värde typ. Utan jag är liksom bara en sak.
Det som händer den här natten har Linda fortfarande svårt att tala om.
Senare berättar hon i polisförhör om när hon inte vill suga av honom. Då tvingar han upp hennes käke med våld. Hon är rädd att kvävas.
Han använder inte skydd heller. Nej, jag var ju jätte emot att han inte skulle ha något. För han frågade ju också om jag går på något preventivmedel.
Förklarar han varför han inte ville ha skydd?
Det är obekvämt. Och att han vet vad han gör. Och han är ju ändå läkare, sa han liksom. Jag var liksom rädd för att bli gravid eller få någon sjukdom liksom. För jag kände ju inte honom. Jag tänkte ju på det nästan hela tiden. Jag drömde också mycket liksom, och att jag blir gravid. Eller jag visste inte vad jag då skulle göra.
Det är maj 2020. Linda har anemi och hon får remiss till en gynekolog. Då berättar Linda för första gången om allt som har hänt.
Så kom det fram liksom vad som har hänt. Jag ville inte avslöja honom. Och sen känner jag ju så mycket skam liksom, så jag ville ju liksom inte berätta. Men sen var jag ändå så pass rädd att jag ändå sen berättade till den här gynekologen då.
Linda visar oss sin patientjournal, vad gynekologen har antecknat. Så här skriver hon på finska.
Det kommer fram under samtal att hon har träffat en cirka 10 år äldre man några gånger. Mannen har utnyttjat flickan sexuellt. Vi diskuterar saken. Jag rekommenderar brottsanmälan och ger kontaktuppgifter till Sericentret. Alltså stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld.
Hon frågade om hon kan göra en anmälan. Och då sa jag nej.
Hon skrev det här att han har utnyttjat dig. Höll du med om det själv? Tänkte du då att det stämmer?
Jag kanske inte i den graden som faktiskt var. Men på något sätt ändå så förstod jag det.
Gynekologen tar labbprov. Linda är inte gravid. Hon har inte fått några könssjukdomar. Linda har varit rädd att Aron ska läsa det gynekologen skriver. Därför talar hon för säkerhets skull finska under besöket. Aron verkar veta en hel del om vilka läkare Linda går till.
Han kunde säga typ så att nu lunchar jag med din psykiater typ, eller med din neurolog.
Hade du berättat för honom?
Nej, jag hade inte sagt. Det fanns liksom ingen orsak. Sen fick jag ett meddelande på WhatsApp liksom, där han då skriver typ att han har läst den här texten.
Alltså, det var en grej jag läste lite snabbt på finska och sådär. Och ville liksom inte titta för mycket i dina papper egentligen, men kände du någonsin att jag typ sexuellt tvingade dig till något? Det var något jag reagerade på ifrån en text av gynekologen. Alltså, jag fattar inte finska och Google Translate, du vet. Men stod något om att du liksom inte hade pojkvän, men att du hade haft sex med någon nästan 10 år äldre. Sen var det svårt att tolka översättningen, men något om att det var liksom sexuell misshandel.
Att han tycker att det liksom låter som att jag beskriver honom. Och han hade ju liksom ingenting att göra med liksom en gyntext. Och jag skulle inte heller veta att han har gått in om han inte skulle ha sagt det. Men jag blev väldigt stressad och liksom rädd när jag såg att han har läst det här.
Aron får Linda att lova att hon inte ska anmäla honom.
Han blev jätterädd att han, eller han sa till mig liksom att han kan bli av med sin licens. Och han har jobbat hårt många år liksom och att det skulle förstöra hans liv. Jag ifrågasatte inte att han har gått in utan direkt åt honom. Jag vet inte egentligen varför, kanske att jag inte fattade att det var fel riktigt. Utan jag var bara mest stressad för kändes för att det står som det gör. Och var liksom rädd för hans reaktion. Att det var nästan så att jag ville typ be om ursäkt. För att han behöver vara rädd. För att få liksom konsekvenser.
Du gick ändå med på att träffa honom på nytt. Varför var det?
Det har jag också funderat på mycket. Det var ju dels därför jag också inte anmälde. Jag fattade ju själv också att det låter liksom konstigt. Att man går tillbaka till någon som liksom behandlar en illa. Jag tror jag ville typ på något sätt kanske att jag skulle vänja mig och då blir det typ lättare för mig också. Men sen också att jag skulle liksom hoppades att det skulle bli bättre. Han skulle typ bli snällare. Och vilja träffa mig utan någonting. Någonting skulle hända. Så då skulle det liksom kännas lättare för mig. Och jag skulle kunna liksom acceptera allting för att han någon gång har varit snäll. Och jag var ju bombsäker på att jag är den enda som han träffar. Så att jag var ändå så att jag kan ändå leva med det här. Jag vill liksom inte förstöra hans liv. Och ifall det också är så att jag är bara känslig liksom överdrivad. För det försökte jag ändå liksom inte alla mig själv. Alltså han har ju bra sidor också. Han kunde liksom ändå ta ett skämt och vara sådär rolig typ. Och så var han alltid lugn ändå. Det var ändå ganska stor kontrast till mig liksom.
Helena vet ganska litet om vad som händer mellan Linda och Aron.
Egentligen var det ganska länge som jag bara hörde om den här första gången. Och jag visste nog att hon var och träffade honom och sånt här. Men hon var ganska vag i liksom vad som hände där. Och jag tycker att desto mer tiden gick, desto tystare blev hon om vad som hände. Att det är egentligen nu först som hon har börjat berätta de här detaljerna åt mig. Och hur allvarliga grejer som faktiskt hände. Hur illa behandlad hon ändå blev liksom sådär sexuellt och så här.
Linda möter Aron en gång i juni och två gånger i juli.
Han tog inte hänsyn till mig i princip någonsin. Kanske att han blev mer och mer bekväm med att liksom att ta ännu mera friheter. Men det var liksom ingenting som jag pratade om med liksom mina vänner och så. För jag tänkte liksom att det blir liksom också jobbigare för mig själv. Så att det är bättre att vara tyst också för egen skull.
Den sista september 2020 slutar Aron plötsligt att arbeta på HUS och akuten i Ekenäs. Då har han och Linda träffats från och till i 9 månaders tid. Nu skiljs de åt. Lindas vän Helena börjar studera hälsovård och gör praktik på Raseborgs sjukhus. Hon frågar sin handledare på akuten efter Aron och får höra ett rykte.
Att min handledare också berättade om att han hade just fått fara därifrån på grund av liknande händelser som jag visste att inte passa in på Lindas. Men just det här att han har haft osaklig kontakt med en klient liksom i princip.
Maria är Helenas handledare. Hon har börjat på akuten efter att Aron slutade, så hon frågar sina arbetskamrater.
Så då var det en kollega till mig som berättade att det jag gick, som sagt, sådana rykten också. Att han hade inte kunnat hålla den professionella sidan utan tagit kontakt med en yngre flicka som var då hans patient tidigare, och mamma fick veta det och sen då la in klagomål. Den uppfattningen fick jag att det skulle ha varit en i alla fall stor bidragande orsak till att han fick gå.
HUS berättar att Aaron har haft ett längre kontrakt ända till maj 2021, men att han slutade i september 2020. Jag frågar om han måste sluta på grund av något han gjorde. HUS svarar att han slutade på egen begäran. Maria har själv mött Aaron när hon kom med sin son till akuten.
Kliniska kunskapen så har jag egentligen ingenting att klaga på. Han utförde helt korrekta och adekvata undersökningar. Sen var det då min egna uppfattning om att det var inte riktigt någonting rätt. Det nackhårena reste sig. Han var lite på något sätt för trevlig och gav ett sånt här intryck att han kanske försökte lite för mycket.
Enligt ryktet var det alltså en mamma som klagade på Aaron. Men det är knappast Lindas mamma, för Linda har inte berättat för sin mamma om träffarna med Aaron.
Var det då som... För jag har för mig liksom att jag skrev till dig att jag är sen hos dig över natt.
Jo, du sa flera gånger åt din mamma att du var hos mig.
Ja, det var flera gånger?
Jo.
Mm. Det går bra, va?
Jo, vi har flera gånger varit i din sån här cover story.
Mm. Det kan hon aldrig... Hon kanske nog undra.
Ja, för det var så, vi hade egentligen inte umgått jättemycket. Nej. Så här på tumanhand före det. Och sen plötsligt började vi vara över natt hos varandra.
Ja, och det kom alltid så sent också, den där, ja. Från mig i alla fall.
Jo.
Aaron slutar alltså arbeta för HUS hösten 2020 och flyttar till Uppsala, där han börjar arbeta på Akademiska sjukhuset. Vi vet att han är aktiv på Tinder. Linda blir student och tar mellanår efter gymnasiet. Hon jobbar och reser. Hon funderar ibland på att polisanmäla Aaron, men är rädd för vad det innebär.
Då blir det på något sätt också att jag måste liksom typ berätta det som egentligen har hänt. Typ. För jag hade ändå försökt liksom sådär glömma det. Så då skulle jag måste lyfta upp allting igen och komma ihåg. Jag vet inte, det blir så tydligt på något sätt med en anmälan vad som har hänt. Och det ville jag liksom inte. För min egen skull också. Sådär. För att då hade det verkligen hänt. Typ.
I början av 2022 flyttade även Linda till Sverige. Hon börjar studera på universitet för ett vårdyrke. Då har hon ingen aning om vad som händer i Aarons liv.
En läkare i Uppsala har åtalats för att dels ha våldtagit en kvinna och dels gjort sig skyldig till dataintrång. Läkaren som är i 30-årsåldern ska på en efterfest haft oskyddat sex med en kvinna trots att hon uttryckligen sagt att hon inte ville ha det och sen även knuffat bort honom. Mannen åtalas även för att ha läst den före detta flickväns patientjournaler utan hennes medgivande samma dag som hon gjorde slut med honom. Läkaren förnekar båda brotten. Erik Möller, P4 Uppland.
Du har lyssnat på andra delen av finlandssvenska krimpodden Tinderläkaren. Den här podden bygger på händelser som polisen har undersökt men som inte har avgjorts i rätten. Linda och Aaron heter något annat på riktigt. Vi har försökt nå läkaren Aaron för att höra hans version utan att få svar. I nästa del får Linda veta att Aaron dömts för brott.
Och då var det ju både dataintrång och våldtäkt som han var dömd för. Jag är ju liksom jättechockad.